Vi kör igång ett nytt avsnitt och nordanvinden har tagit ett stort grepp över Finland. Vi befinner oss i ett lågtryck som det brukar heta i vädertermer. Tacka talvi!
Ja, inte för vad den, men vad är det alltid har sagt om våren? Besvikelsernas årstid. Om vi nu ens ska få någon vår överhuvudtaget i år inte. Men det är ju det här som är våren egentligen, åtminstone för mig. Många har ju en bild av våren som någonting härligt och underbart och soligt och fåglar som kvittrar och så vidare. Men i mitt huvud är det bara utopi och det här är verklighet, det här är våren på riktigt. Besvikelsernas årstid.
Jag har noterat att folk blir bara dummare och dummare för varje år, för som är som mitt i april och folk talar om att det ska bli sommar nu och ha lejdom på vintern och så vidare, men inte är det ju något nytt att det är snö i april, inte ofta snö i maj också ibland som det kan komma där något snöfall och sånt, men nej, vi är bara en bit över mitten av april och så inte ska man vara förvånad, inte enligt mig inte.
Nej, förvånad blir man ju över att folk blir förvånade fortfarande. Så här nu, bara någon minut innan vi börjar att Sami Hyypiä är senast i skaran att bli förvånad och vara förbannad över snöfallet och konstatera att det ska ju vara sommarin nu här snart, men inte det ju, är ju inte alls inte, men folk tycks aldrig som riktigt lär sig inte. Det är ganska fascinerande på något sätt att år ut och år in är det samma story, men ändå har folk som upp förhoppningar. Men ja, det finns ju någon vits till att ha upp förhoppningar på någonting egentligen. Det är det här som är våren och det är bara att inse.
Och vädret har ju spelat stor roll i finsk fotboll, i Veikkausliga framför allt. Och vi kommer ju komma in på att flera matcher har flyttats till annan ort och sånt. Men ska vi börja i Vasa där VPS vann med 3-2 mot Gnistan i helgen efter att Gnistan öppnade säsongen överraskande med 2-3 poängare och fick 6 poäng på de två första matcherna och var nära att faktiskt få ett kryss med sig här från Vasa, men i slutminuterna så fick Gleofilo Vliter, VPS nyförvärv, gör ett riktigt drömmål som säkra 3 poäng åt VPS.
Han jo, hej då. De hade slarvat bort segern egentligen. De hade den som i en liten ask. 2-0 i paus. Eller vad det var. Det var 2-1 i paus. Nu har han hunnit glömma redan. Men de tappade i alla fall 2-0 ledning när man trodde att det var tryggt och stabilt i 2-2. Så ut det blev kryss, men så rädda han det med en form av bicykleta eller konstsparkmål där i 87. Eller vad det var, väldigt snyggt mål måste man ju säga. Ja, är väl nog omgångens mål om inte till och med en kandidat till årets mål. Den här omgången hade han ju konkurrens av han är Botue, eller hur man uttalar det, Inter-anfallaren som är. Ja, det var väl mer akrobatiskt och skickligt än estetiskt snyggt det klackmålet, men ändå en prestation här också som inte ska glömmas bort eller förbli onämnd. Men ja, ett snyggt mål av Viltjär. Ja, de har igång sina anfallare, de har lyckats i alla fall hittills ser det ut som hyfsat på att ersätta Peter Michael. De startar ju med Hytönen och han är danska Borges och eller Borschers eller vad man nu säger. Och båda ju mål. Sen slänger din han är Viltjär som kanske är mest i spelstilen lik Peter Michael, och han kommer in och frälser dig då. Han har väl gjort något mål i vad är premiär? Nej. No, han har väl gjort ett mål tidigare också. Så de har i alla fall igång 3 av sina anfallare i målprotokollet. Och så har de ju Kalle Multanen där som säkert ska in i något skede han också som alternativ. Och Ronny Hood som dras med några småskador eller vad är nu riktigt det som en resurs som vi lär sig mer av också, så det ser ju hyfsat positivt ut i anfallsväg för Vepsu. Han är wingbacken Chikale har ju också inlett urstarkt två assister här, bland annat i det sista målet då, så han ja, ser ut till en bra ersättare till Tyler Reed han om inte annat, så jag ser lovande ut för Vepsu, serieledning också.
Ja, tillsammans med SJK serieledning med 7 poäng, men vi måste ju ännu stanna upp vid han ger Gleofilo Vliter. För inte alltid som ett veckosligalag har nått lands bästa målskytt genom alla tider i sitt lag. Och här är ju, han är Vliter, han är ju från Surinam och han är Surinams främsta målskytt genom tiderna. Bara 14 mål men ändå ganska imponerande.
Ja, han är ju inte någon riktigt gammal heller, 24-25 eller vad han är, så är ju starkt i va? Sitt lands främsta målskytt genom alla tider på så kort karriär hittills ändå, oavsett hur stark surinamesiska landslagsfotbollen nu en må vara konkurrensen och så vidare, men är nu alltid en bedrift.
Ja, Surinam är ju där uppe i Sydamerika med franska Guyana och Guyana visst som ja, de spelar ju inte sydamerikanska VM-kval och sånt, utan de tillhör ju den här karibiska ja, övärldsfotbollen och har ju aldrig varit något framgångsrikt, väldigt lågt ranka på världsranking och så vidare, men Vliter är ju i alla fall deras bästa målskytt någonsin. Men om alla holländare genom åren som har eller har haft surinamesiskt påbrå, om alla de skulle spela eller ha spelat för Surinam, då skulle Surinam faktiskt vara alltså ett landslag av riktigt hög klass, för det finns ju en del holländare genom åren som skulle kunna spela för Surinam, för det är ju sådana kopplingar som det finns mellan Holland och Surinam. Och det här känner du väl till, du kan väl, eller kan du nämna några holländare som skulle kunna spela i Surinam?
Ja, det finns ju hur många som helst och det grundar väl sig på Hollands kolonialbygge förr i tiden och de hade koloni i Surinam då. Ja, vad har vi? Det är så många som var ska man ens börja, men Van Dijk har vi ju i Liverpool och Wijnaldum och kanske Ryan Babel också hade surinamesiska rötter och så finns ju alla möjliga Seedorf och Kluivert och så vidare, så listan kan ju nog göras lång.
Ja, jag fyller på med Reitziger och Edgar Davids, Frank Rijkaard, Aaron Winter, Rud Hulit, Wilfred Bouma, Jimmy Floyd Hasselbank och slänger in Nigel de Jong också, så har vi. Ni hör ju både förr 90-talet, 80-tal, Hulit, Rijkaard och sånt, och så i dagsläget skulle man också ha ett väldigt starkt landslag. Det är ju faktiskt en intressant tanke som ibland alltid kommer upp när man ja, när man tänker på hur många holländare som har kopplingar dit, men ingen av dem representerar Surinam, så därför är det Gleofilo Vliter då som är deras främsta målskytt.
Det finns ju nog några eller ganska många till och med länder som har så spelare som skulle kunna representera dem, men representerar ett annat kanske större landslag då, som till exempel Holland eller ja, Frankrike finns ju många spelare som skulle kunna representera olika afrikanska länder och i England finns ju många spelare som skulle kunna vara i andra länder och så vidare, men frågan är om jag inte är störst skillnad på Surinam, alltså som vad de skulle kunna vara och vad de sist och slutligen är, för det är ju som inte någonting att räkna med överhuvudtaget och ja, en 25-årig VPS-anfallare i Veikkausliiga har de som sin främsta målskytt genom tiderna, men om de här spelarna skulle ha spelat eller spel för Surinam så skulle det kunna vara en helt annan sak. De flesta afrikanska länder och vad nu finns för andra sådana liknande exempel, så är ju ändå, ja, de kan ju ändå hävda sig hyfsat med vad de redan har också, de som väljer att representera dem. Men Surinam måste faktiskt vara hela land där det är störst skillnad mellan vad de skulle kunna vara och vad de sist och slutligen är, vad jag kan tänka mig nu i alla fall.
Verkligen. Om vi stannar lite i Vasa, så ska vi ju nämna det. Vi kommer komma in på mer sånt kaos, men arrangemang kring matcherna går inte riktigt som så smidigt i Finland just nu, för nästa helg, kommande helg, ska ju VPS spela borta mot AC Oulu. 27:e schemalagd i Uleåborg, men för några dagar sedan har jag kommit info om att AC Oulu inte har en spelduglig plan. Det visste man redan för några dagar sedan, före det här snövädret. Och då ska den matchen tydligen flyttas till Vasa då. Så Oulu VPS ska spelas i Vasa, fast det är Oulus hemmamatch. Men här sker ju en krock som påverkar rejält, för matchen är flyttad till lördagen 27:e, 6:30. På Sandviken, på Vasa stads arena, där Vasa IFK ska spela match klockan 6. Och Vasa IFKs damer ska väl också spela tidigare den dagen. Och ja, det betyder ju att det är någonting som inte funkar. Det kan inte spela två matcher samtidigt där. Och jag har nu fått i alla fall rapporter om att Vasa IFKs match nu flyttas till söndagen, och det bekräftades väl på tulospalvelu, kan man läsa idag, alltså då vi spelar in, och då är det tisdag. Så Vasa IFKs match tvingas flytt till söndagen, fast man ska spela på lördagen, på grund av att Oulu och VPS inte kan spela i Uleåborg. Och det är ju väldigt, ja, det är ju som kaos överallt här, för varken Vasa IFK eller KPV, som Vasa IFK skulle möta, har gått ut med info på deras sociala medier eller hemsidor eller något sånt, vad jag har i alla fall kunnat se nu här då vi spelar in på tisdag. Men så om inte man vet det, så vet man inte. Kanske det kommer någon uppdatering idag eller imorgon, vi vet inte. Men VPS ska istället spela då på lördag och Vasa IFKs match flyttar till söndag, vilket för med sig stora konsekvenser. Vasa IFK mot KPV på lördag var tänkt som en, ja, ett derby, ykkönen, och chans till en väldigt bra inramning som hade planerats att kunna bli en ganska bra kväll och lördag 18:00 och sånt. Men nu har alltså VPS och Oulu tagit den tiden, och IFK flyttar till söndag, och för ju med sig att, ja, folk som har planerat inför matcher och sånt, så här ställer ju till en del. Och bristen på kommunikation är i alla fall det som jag stör mig mest på här, men lite kaos i Vasa.
Ja, no, du är inte första som har klagat nu på sistone på att åtminstone IFK har varit dålig på att ge ut information om vad som händer och sker kring laget, och just sådana info kanske är bra exempel, men kanske kommer ännu, vad vet jag. Sen för KPVs del vet jag nog inte riktigt hur bra de har varit på att ge någon info om sådana saker, men det är ju, ja, det blir ju en riktig härva allt som allt, och går man riktigt i botten med problemet, så vems fel är det? Nu är någon tant i Uleåborg som gnällde på att det kommer för höga ljud när man sparkar bollen, och därför sa till att de inte fick någon ny arena dit som de hade planerat för 2 år sedan eller när det nu var. Ja, skulle inte hon ha gnällt på det, så kanske de skulle spela på en konstgräsplan i Uleåborg, ny fin arena. Förspråkar ju inte så det annars konstgräs, men i det här fallet kanske jag skulle vara en vettig lösning, men i och med att det var någon tant där som gnällt på att det kommer för höga ljud när man sparkar på bollen, så får det dominoeffekten att det skiter sig här för derby ykkönen mellan IFK och KPV. Och för Oulus del är det också katastrof, alltså Vepsu får ju som en hemmamatch mot de. Nu då, fast det på pappret är Oulus hemmamatch, så Vepsu får två hemmamatcher mot AC Oulu. Och det är ju förstås dumt och inte optimalt för Oulu. Inte det enda som vinner på det här är ju då alltså VPS. Så. Ja, det är de som är enda av de här tre, fyra aktörerna som är glada att det är säkert, men det är ju inte första gången Oulu flyttar en match till Vasa. Det var väl två säsonger sedan som de gjorde något liknande då de flyttade en match mot Ilves väl, så de hade hemmamatch mot de Vasa, för att det var just något samma sak att de inte gick till spel då på deras arena. Men nu är det ju ändå lite konstigare att de flyttade till den stad som laget de kommer spel mot kommer ifrån. Det blir ju som ja, fördel för det de ska möta.
Ja, och det konstiga, vad jag förstår, så är det inte VPS som någonsin har ägt Nya Sandviken, utan det är Vasa stad som äger arenan. Så jag fattar inte hur Vasa IFK på något sätt har kunnat gå med på en sån flytta match, att det blir ju som helt annan. Det blir så mycket deppigare att spela på en söndag än på en lördag, rent inramningsmässigt och sånt, så jag vet inte riktigt hur jag har gått till där, men jag tar fram motorsågen och fäller så mycket träd som går här, för det är kaos. Och på tal om arenakaos, så är det här inte enda exempel på en match som flyttas. I helgen hade vi ju två andra veckausliga-matcher i alla fall. Vi hade Ekenäs mot precis AC Oulu då, men Ekenäs på hemmaplan kunde inte spela på sin hemmaplan, ska förhoppningsvis spela där nästa hemmamatch, men den här matchen spelades mot Oulu i Vanda då, endast 500 pers i publiken, och Ekenäs tog sin historiska första ligapoäng, men man fick inte göra det på sin egen hemmaplan. Och så hade vi Lahti mot Haka som inte kunde spelas i Lahtis, utan den spelades i Tammerfors på Tammela, för det var inte någon bra gräs i Lahti. Och så läste jag att Jaro ska spela inne i Tellushallen mot Käpa i Ykkönen här i veckan. Så ja, vi har väl varit in på det här förr att vi borde inte vara förvånade, men nu är det lite parodiskt nu.
Ja, det blir ju alltid parodiskt då. Ja, inte vet jag, kan man göra något åt saken är ju frågan. Skulle vara om alla skulle spela på konstgräs, men som sagt, hej, jag inte någon förespråkare av grunden, så här skulle ju vara att flytta fram säsongstarten någon vecka framåt och håll på sen någon vecka senare in på hösten. Här skulle ju kanske vara mer logiskt, och kanske ja, det går ju ändå att hålla planerna i något sånär speldugligt skick in ganska sent på hösten, och fastän nästan om man nu lite anstränger sig, så varför inte ända in i början av december. Förstås är det ju dåliga de där planrendomen, är ju som att nu vill ju och vågar ingen börja spela på gräset, för att det förstör gräset för hela säsongen. Om man går och spelar på de där planren nu, så är det bara dumt, men sent in på hösten skulle man väl ändå kunna håll här vid liv och spel så gott det går på då, och sen ta nya tag nästa år. Så det är väl enda rimliga lösningen att man skulle inleda säsongen lite senare och hålla på lite längre, men det är ingen som tycks vilja göra så att det blir på det sättet.
Jag är ju av den åsikten att man ska, jag vill inte förlänga säsongen in i december, eller såklart får det spelas, men jag tycker inte man ska senare lägga starten av säsongen, men jag tycker man ska spela i den stad där matchen ska spelas. Men om inte man har en duglig arena då, så då får det spelas på konstgräs, till exempel nu Jaro i Tellushallen. Där verkar det ju funka, men jag fattar ju såklart att Veikkausliga nu har sån här avtal och sånt att man inte får spela på en icke-godkänd Veikkausliga-arena, eller vad det nu är för olika standarder. Och därav flyttas matchet i olika orter på annat håll i landet. Men he som he, och vi kan i alla fall inte påverka, men vi Vi kan bara skratta åt det, men innan vi lämnar Finland för tillfället så kan vi väl nämna nu att Ilves efter 3 matcher med sitt nya projekt och ja, storsatsningen endast står på 1 poäng efter att man föll mot SJK i helgen. Så 1 poäng av 9 möjliga är inte den starten Ilves såg framför sig, tror jag.
Ja, det är ju absolut inte. Det har ju inte varit något omöjligt motstånd man har mött heller inte. SJK på bortaplanen förstås. En tuff uppgift och där kan man nu förlora 1-0 på ett straffmål. Det är ju sånt som kan hända vilket lag som helst i serien egentligen. Men ja, det är ju det matcherna där före som skaver mer då än det. 0-0 mot Lahti i premiären. De hade ju innen Harala skruva innen hörnu direkt och målet blev bortdömt riktigt i slutminuterna på tilläggstiden och ja, det var kalabalik där och frågan om målet borde ha godkänts eller inte och sen var den här freakmatchen mot Gnistan då så ja, det var en dålig sits inför matchen och nu är det en ännu sämre sits så tror det är Mariehamn på bortaplan som väntar för det. Ja, Mariehamn ändå. Ja, de 4 poäng de spelar mot HJK och Kups. 2 poäng av Kups. Borde till och med ha vunnit. Blev ju rånade av domaren där på slutet. Och sen no, HJK. Jag kollade inte matchen men de förlorade väl rättvist. Men var ändå bra med. Och så vann de ju premiären mot Ekenäs. Så det är väl ändå... Ja, ett Mariehamn som borde gå in med hyfsat självförtroende i den där matchen och känna att de kan ha goda chanser och störa ett Ilves i obalans och som ja, de måste ju nästan ta en seger här för kickstart-säsongen. Kan ju inte som gå en fjärde raka utan att vinna. Då är det som, ja, jag tar nog död på tron på projektet även om det är tidigt och jag ska ta tid och det ska vara en process och så vidare, men ja, en dålig start på säsongen, jag kan knäcka en ganska långt förstås, det är mycket kvar och de lär väl nog resa i någon skede, men ja, man har inte råd och låt skadan bli för stor redan i början.
Ut i stora världen har ju hänt en hel del som är brukar, men nästan mer häpnadsväckande grejer än på länge nu känns det som. Det har ju varit stora matcher också, men mycket situationer som har fått stor uppmärksamhet i alla fall. Och ska vi börja med Nottingham Forest mot, ja, de följer mot Everton och det var ju på Forests eget Twitterkonto som man gick ut med. Med en tweet av sällan skådat slag, om vi säger så. Man gick till direkt attack mot domakåren, mot Premier League, mot att man har fått 3 missade straffar och man kräver ljudfiler från var rumme från den här matchen och hävdar att domaren, man har varnat PGMOL, alltså vad är det, domarkåren eller domar? Granskarna eller någonting, vad de nu står för. Man har varnat dem tidigare att vardomaren är ett Luton-fan. Och Luton slåss ju om överlevnad precis som Nottingham Forest. Ja, det är ju en tweet som väcker känslor och någonting vi inte har sett tidigare. Klopp sa väl i någon intervju tidigare mot Tottenham i den här skandalmatchen i höstas att han skulle vilja ha ett omspel på matchen, men det var väl mer en intervju och kanske nog inte lika seriöst som att en klubb går ut med ett sånt här meddelande, en sån här tweet, men alla tar ju starkt motstånd mot det här och tycker det är pinsamt och kräver att Forest ska bort från fotbollseliten och inte hör hemma här någon mer, men jag tycker ju däremot det är faktiskt uppfriskande.
Ja, jag är ju faktiskt lite med dig på här spåret. Fast jag nog fattar själv att inte kan man göra så egentligen inte. Det är ju korkat och kommer bara skada mer än det kommer hjälp dig förstås. Men ja, i något skede ändå. Alltså vad går som gränsen med vad man som kan stå ut med som med dåliga domare. Och jag har varit mycket hit och dit med Nottingham just den här säsongen. Och de har ju han den gamla domaren Clattenburg som anställd i klubben för att som på något vis hålla en kommunikation med domarna och försöka ge ett domarperspektiv åt spelare och ledare och klubben på varför domslut går som det går och så vidare. Helt enkelt för att nu, de ska få en bättre förståelse för domarna. Men att det som ändå är just de då, som enda som har en gammal domare på lönelistan som ändå är de som går ut med en sån här tweet. Ja, det är ju inte kanske vad man skulle tro här då, men det är ju helt vansinne. Och den här tweeten är ju som inte bara att jag har brunnit i huvud på en admin på sociala medier kontoret som sköter deras konton där, utan är som nu en välformulerad och genomtänkt och som att Nottingham Forest will now consider its options och vad nu står där, så är som att inte, ja, skulden kan inte bara läggas på att det är en idiot eller ett rötägg i sociala medieteamet som har brunnit till och tappat fullständigt inte och orsakat det, utan är som ändå klubben helt som står bakom mig. Som jag nu tolkar det, men ja. Det är ju klart, det inte kan man som klubb egentligen gå ut med ett sånt här uttalande, men domarnivån har ju varit så förbannat dålig i Premier League hela säsongen och i många år och med var och allt haveri, så någonstans så måste man som, ja, inte vet jag, har ju inte hänt något oavsett vad Klopp har krävt för omspel eller vad allt som har klagats på försökt med tidigare, så jag vill titta här till nästa nivå. Det här då, försök se om hesku hjälp, inte lär väl gör det inte, men ja, någonstans så hade ju bara som tappat tålamodet och satt ner foten här inte, och på sätt och vis kan man ju nog ändå förstå det, och ganska uppfriskande är det ju att någon som vågar göra det här, fast man nu borde förstå hur korkat det egentligen är.
Ja, det är ju en genomtänkt tweet och det är ju många som lite misstänker att den här grekiska ägaren har tryckt på där, för han kommer ifrån en sån fotboll där det finns en del konspirationsteorier och så vidare. Men ja, det är ju många som nog, alltså 99% skriver negativt om den här händelsen och menar att det är helt för jävligt att man inte kan göra så, men, och att det blir som inflation om alla ska börja göra så här. Men alltså, låt vem som helst göra det, skriv av er eller gå ut med sån här om ni vill, är som för oss som konsumenter och supportrar, det blir som bara, är ju bara ett diskussionsämne som man får ta då på kaffepausen, om vi säger så, att ja, men här är ju bara att ta ett steg längre att klubben också backar, för som du sa, jag var ju en jättedålig domare där, och det skulle vara intressant om man skulle få veta om han på riktigt är Luton supporter eller inte. Men ja, domakontroverser, det var ju kaos där då. Coventry tänkte köra en mirakelvändning mot Man United, men en tånagels offside som ingen kan se blev avgörande, bortdömt mål i förlängning i FA-cup-semifinalen, och där visade sig vara av sin sämsta sida, där man inte ens kan se om han drar ingen fördel av situationen, om vi säger så. Men ja, Luton gick ut med en tweet, men i El Clasico så vann ju Real Madrid mot Barcelona och Barca hade ju en boll över linjen där. Och i La Liga har man ju snåla på pengar, så man har inte målkameror den här säsongen. Man tyckte det var för dyrt. Och om vi tycker att den här tweeten är grov av Forest, så är ju inget mot vad Barcelonas president Juan Laporta går ut med på Barcelonas officiella olika mediekonton och hemsidan. Där står han och talar i ett videoklipp. Han har 2-3 minuters videoklipp där han, Barcelonas egen president, står och klagar på domslutet och hävdar att vi ska, om vi får bevisat att den här bollen var in, så kommer vi ta till alla möjligheter för att kräva ett omspel. Men det känns ju nog som att ja, Real Madrid har, alltså om det skulle vara någon poäng hit och dit som skiljer, men nu är ju Real Madrid så många poäng före, så de lär ju vinna ligan ändå, men Juan Laporta går alltså ut och snackar igen en video så. Ännu en ny nivå vi har sett på folk som klagar på domarna i helgen.
Ja, det är nog som att folk tar det till nästa nivå. De som klarar inte av det ännu mer. Och när allt redan är gjort så måste man uppfinna nya sätt och försök som få fram sitt budskap. Och vet jag var gränsen går då. Det är väl kanske nog att ta lite väl långt. Det är ju förstås helt sjukt att de inte har goal line technology i La Liga. Hej, som jämfört med VAR så är det väl inte alls någon stor kostnad till att ha goal line technology. Och för en institution som La Liga så ska man ju nog kunna betala för det. Ska man nu ha en av de här två, VAR eller goal line technology, så borde väl vara goal line technology man har, som man nu vet att det är 100% och VAR. Som ju helt är lite bara skit och ställer till med mer trubbel än före, så ja, varför betalar man för att ha det då, men inte för goal line technology som är 100%. Det är ju är så korkat redan där, men ja, inte vet jag, i Spanien ändå där känns det som att det inte finns några gränser, åtminstone inte mellan Barca och Real över hur långt de kan ta sådana saker och kast skit mot varandra, mot förbundet och mot domarna och så vidare. Jag minns ju i fjol hade ju Real, det var ju inte om domarna just inte, men det var ju om att Real publicerade en video, var nästan en 10-minuters video eller någonting sånt, där de ställde frågan: vem är egentligen som är spanska kungahuset, så regimens klubb? Och här vet ju alla att det är ju Real Madrid, men he slog Real ifrån sig då med att publicera en video med bevis på att, eller enligt de bevis på att det är ju Barca som är här. Så ja, he, lite liknande på något vis, att det finns som ingen gräns tydligen. Klubbar ska ju nog som stå över sånt här igen. De ska ju som inte ta ner till nivån som är bland supporter om man kastar skit på varandra på ett sätt, utan de måste som, tycker man, om man ska ta det på allvar ändå, kunna ha lite integritet och inte kasta ur sig vad som helst för konspirationsteorier. Men i Spanien finns det ju faktiskt inga gränser, så ja, lika förvånad är inte jag där som med Nottingham Forest faller i alla fall, men ja, intressanta, ja, uppfriskande till och med situationer båda två.
Ja, det här kommer man ju minnas i all evighet. Det kommer ju bli en legendarisk, eller är ju redan en legendarisk intervju, att klubbpresidenten Juan Laporta går ut och kör helt enkelt. Men i Italien fick vi ju en mästare, blev ju klart i förra helgen att Leverkusen vann Bundesliga, och nu är det klart att ytterligare en stor liga har fått en mästare. Och precis som vi trodde inför säsongen så var det inget lag som kunde matcha Inters bredd och spets. Och man vinner ju välförtjänt, men man vann ju på det mest spektakulära sättet. Första laget i Italien någonsin att säkra ligasegen i ett derby. Så man gör det på sin egen hemmaplan, även om det var Milan som på pappret var hemmalag på San Siro i måndags kväll. Så var det ju någonting som alla interister kommer minnas för resten av livet, att vinna ligan i ett derby. Det var nog en kul match att kolla på, faktiskt, som speciellt i slutet då spåra ur och blev slagsmål och tre röda kort. Det är någonting sånt som man verkligen vill ha, så som i Milano derby. Det ska ju vara så var det igår.
Ja, det är ganska perfekt och bra när man får se hur mycket som betydde ändå för båda. Ja, Milan försöker ju verkligen nu göra allt för att stoppa det här från att ske. Det är ju som det värsta tänkbara för ens supporter, att rivalen i ett derby säkrar en titel mot en. Det är ju som, ja, jag skulle inte vilja vara med om det är det någonsin, inte som bland det värsta jag kan tänka mig i fotbollen faktiskt. Ja, Inter, inte vet jag vad ska man säga, det vann ju helt välförtjänt den här titeln, överlägset bästa lag i serien, inte är det något snack om saken. Och, ja, du sa att som vi trodde så kommer de vinna titeln, men jag vill ändå minnas att vi inför säsongen trodde att det här kunde bli en av de häftigaste säsongerna i toppen av tabellen på väldigt länge. Alltså vi trodde att det kan bli jämnt det här, fast vi nu hade Inter som favoriter, så trodde vi väl ändå på att, jag inte vet, vad hade vi nu, Milan och Juventus, men kanske framförallt Napoli då, som ändå skulle vara slåss om den här titeln. Men Napoli, ja, deras säsong är ju ett fullständigt haveri, och Juventus var väl med längst men orkar inte alls sist och slutligen, och sen då Milan, ja, nu inte hade det riktigt heller varit någonsin nära, inte, så det blev ju inte. Här vi lite diskutera före och hoppades på, inte ju nog roligare när det är fight om, men ja, inte kan man ju säga annat än att Inter har förtjänat att vinna den här titeln. Det är nog klart bästa laget i Italien, och har väl nog egentligen varit här också de senaste 5 åren, men de har ju ändå inte vunnit de, ja, 2 senaste tappade ju, kan man nästan säga. Åtminstone då de tappade titeln till Milan, så tappade ju verkligen här, och Milan vann fast de kanske inte var bästa laget egentligen, men häftigt ändå att de fick vinna. Sen i fjol då gör Napoli en utomjordisk säsong för deras del och för egentligen allas del, så det var ju lite sånt som kanske kan hända, men Inter, ja, de har nog ändå varit det bästa laget i Italien nu länge. Ja, nu fick de i alla fall visa dem en till titel efter att inte ha vunnit på 2 år. Och det är ju viktigt här också, när man är bäst så behöver man ju också vinna, så att man har som bevis på att man har varit bäst.
Och nu är man bättre än Milan historiskt i Italien också, när man fick sin andra stjärna, 20:e titeln, Milan kvar på 19. Ja, 6 raka derbysegrar. Benjamin Pavard, backen där i Inter, han jublar ju flera gånger för sådana avgörande och viktiga tacklingar. Han är ju ofta man jublar när man gör mål, men uppfriskande att se faktiskt att någon jublar för att man har vunnit en tackling eller en duell. Hey, nu har man ju sett det någon gång här och där, men han gjorde som flera gånger igår. Det var någonting jag inte har sett någon göra lika ofta faktiskt.
Det var väl typ nästan helt nytt, kändes det som, när Chiellini och Bonucci och Barzagli och Buffon och man räddade och hållit på med det där för en 10-12 år sedan, någonting sånt. Men lite oftare har man ju nog sittat sen dess, och man har nog spelat under vissa tränare som har sagt också och uppmuntrat till det, att gör ni en viktig brytning eller tackling, så är det inte fel att så visa att det känns bra, jubla det som stärker allas självförtroende i närheten av en också. Ja, blir en positiv grej runt hela laget om man håller på det sättet. Så är ju nog kanske ändå någonting som spelare har börjat försöka med mer, just efter kanske det Chiellini, Bonucci, Barzagli och Buffon hållit på med. Men inte det är ju så jätteofta ändå man ser den här.
Ja, det blir en glädjens sommar för Inter, men om man är rödsvart i Milano så vill man nog gömma sig längre. Men innan vi lämnar Italien ännu måste jag fråga dig om du har noterat vad som händer i Lazio kring Daichi Kamada, japanens kontrakt. Är det någonting du alls har läst om?
Nej, jag har nog helt gått mig förbi och sånt. Den kom väl till den här säsongen, så kontrakten måste vara relativt färskt, men inte vet jag alls vad det är som för sig går inte.
Nej, han har ju varit lite från och till, kanske fått alltså periodvis gjort det, alltså inte har han varit jättebra, men ibland ändå gjort det hyfsat. Men hans kontrakt går som ut sista maj, som jag förstår det nu. För att få kontraktet förlängt så måste han betala 100 euro till klubben. Då förlängs kontraktet automatiskt till 2027. Men om inte han betalar 100 euro så upphör det, och då är han han får lämpa fri transfer i sommar då. Det är ju som någonting man inte har hört tidigare, att Vill du ha kontraktet förlängt så står det att då ska du betala 100 euro. Och även nog bara i Lotitos Lazio som något sånt skulle kunna ske.
Ja, det är ju en av de märkligare kontraktslösningarna man har hört på länge faktiskt. Inte som, hur har någon kommit fram till att det här är som en rimlig och vettig och bra lösning, men ja, no he är ju Italien och italienare är ju inte skarpaste och Lotito är ju Lotito. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. 100 euro är som ingen summa för en Lazio-spelare, så varför? Ja, vad är det som för vits med Hedo inte en sån betydande summa för spelaren och klubben då i så fall, eller som jag förstår inte alls. Ska man betala för spel i Lazio? Hej, som att typ spel i någon Vasa IFK Hedo, att man betalar säsongsavgift på 100 euro så får man det och så får man spela licens eller vad det nu är. Brukar vara så i finska lag och vad vet jag på lägre nivå, men Lazio har hittat en lösning där och jag som inte förstår inte alls varför det skulle vara en vettig lösning, men kanske är från spelarens håll, kanske är han som man vill ha det. Han har ju sitt egna öde i sina egna händer då i alla fall, och är positivt. Han kan bestämma själv att betala säsongsavgiften så får jag spela en säsong till, eller vill jag flytta vidare på fri transfer, gör ju saker lättare för honom. Och säkert är man mer attraktiv då på marknaden om man får flytta gratis än om man måste bli uppköpt av någon annan. Så det måste ju kanske vara från spelarhåll de vill ha det på det sättet, men det är ju en lösning man inte tidigare har hört om.
Nej, alltså är ju helt ofattbart, men alltså är ju till 2027 som är förlängt, så är förlängt ju med 3 år om man betalar 100 euro, så är ju det som är märkliga, och hur är någonsin kunna bli så här, och att det kommer fram också liksom. Det är ju flera sådana trovärdiga källor som har skrivit om det här senaste dagen. Det har varit problem med Luis Alberto också gällande Lotito då klubbpresident, ifall någon inte vet, Lazios ägare, men Luis Alberto förlängde kontraktet i hösten, så han nu här i vår hamnar i bråk med Lazio då, säger att han vill lämna och beredd att själv köpa ut sig ur sitt kontrakt för att han vill lämna. Lotito säger att om du ska lämna så ska någon klubb betala för dig, vi kommer inte släppa dig, och menar att han har kontrakt och hit och dit. Och i helgen så jublar ju Luis Alberto när han gjorde mål mot Genoa med att inte tjusk klubbmärke, men håll i klubbmärke, så där verkar han i alla fall ha vänt tillbaka, så vill stanna i Lazio nu kanske, men ja, kaos som så ofta i Lazio. Det har ju varit kanske lite för lite kaos i Lazio senaste åren. Det har gått så bra om man blev tvåa i Serie A, men kanske börjar åren upp sig, eller gå ner ska vi väl säga, tillbaka till vanliga kaos Lazio.
Ja, det verkar ju nästan så. Lotito är på bråkhumör igen då, så barkar väl iväg mot nå kalabalik och kaos Lazio igen då. Det är ju inte första gången på det sättet.
Men nu är det dags för oss att gå igenom de lokala lägre divisionerna i Vasaregionen, som vi tänkte ett litet grepp om, eftersom vi har många lyssnare just härifrån från Vasatrakten, och en del som själva involverade i olika lag och sånt. Och tidigare har vi ju gått igenom de högre ligorna, men nu tänkte vi ägna lite tid åt de så kallade lägre divisionerna, eller Jäsgårdsserierna, benknäckarligorna här runt Vasatrakten. Och vi tänkte väl gå från division 3 ner till division 6. Jag glömde faktiskt, eller ja, vi Vi pratade aldrig om någon division 2 tidigare när vi pratade om de högre ligorna, och nu hade vi inte planerat att prata division 2 heller, för det är ju inte en lokal serie här i Österbotten om vi säger så, utan det är ju en, ja, är ju tre zoner där. Vi gör väl så att vi skippar division 2 och bara får önska Närpes Kraft lycka till och gröt på där, så går vi direkt in på våra lokala serier här då med Vasa som utgångspunkt. Och då börjar vi med division 3 där du tillhör Sundom IF, som i fjol slutade på en mittenplacering men som i år ser lite starkare ut än i fjol. Du får ta vid här.
Ja, ska jag börja med oss i Sundom då, så känns det ju i alla fall positivare än för, eller än inför förra säsongen. Vi har förstärkt truppen, fått en del från Närpes Kraft till exempel. Och ja, ser överlag lovande ut. Det känns som att vi är bättre fysisk form också. Vi var inte i något toppskick när säsongen började i fjol. Och nu har vi fått lite mer matcher och sådana. Så det känns riktigt bra faktiskt. Vi börjar säsongen på lördag här, bortaresa i Ylivieska. Får direkt bocka av han längsta borta resan, så det blir mäktigt att köra seriepremiär i Ylivieska. Ja, inte vet jag vad mer ska man säga. Jag ser och känns bättre än vad jag gjorde inför fjolåret, så månne inte vi ska sluta högre upp i tabellen. Vi vill ju vara ett topplag nu som är med och tävlar om seriesegern. Sen om det realistiskt eller om vi är någon favoriter eller så har jag ingen aning om egentligen. Jag har nog inte på det sättet så bra koll på lagen, inte är svårt att ha koll på lagen i de lägre serierna sådär inför säsongen. Men nu tror jag att vi ska kunna vara med och fightas i toppen nu, så det känns bra för våran del.
Och vem annan tror du ska kunna fightas i toppen? Vi har ju, om jag räknar upp lagen, Sporting Kristina, Kiisto, Ylivieska som du sa, så har vi Sääripotku, så har vi Korsnäs, VPV, och så har vi fyra sådana här akademilag, VPS, Närpes, KPV och Jaros akademilag.
Ja, ett mindre akademilagen i fjol då, SIK Akademia 2. Va med i serien, men det var ju överlägsna och steg till, ja, det steg till division 2 det, så vi slipper i alla fall lätt såna akademialag. Det är ju lite trist när det är så många såna lag, men det är nog roligare när det är så olika orters lag man far och spela mot, att man far till Korsnäs eller man far till Kristinestad eller Nykarleby eller vad som helst. Ja, att inte är några andra lag man möter, men ja, vem som nu skulle kunna vara topplagad i det, så Kiisto verkar det som att kan vara bra i år. Sporting Kristina vet jag inte riktigt, de satsar ju alltid och tar in spelare utifrån, men det är ju så svårt, eller helt omöjligt att veta vad det är för material de får in.
Jag har läst i dagens Vasablad, när vi spelar in på tisdag alltså, att tränaren som tog över i höstas där, Ivan Uljatschenko, han har avgått plötsligt och tidigare tränaren tar över då. Så här, och den här nyheten kom några dagar innan seriepremiär, så lite kaotiskt kanske där.
Ja, jag helt missar själv, men det verkar ju inte vara helt balans där, och de fick ju stryk mot IFK ganska rejält i kuppen här förra tisdagen. Vi fick ju stryk vi också 6-0 mot SIK Akademia. Inte riktigt något till säga om den saken, inte hade vi nå mycket till komma, inte var det någon omöjliga spel mot, men det var effektivt förstås. Ett klart bättre lag än oss, så jag ska ju synas att det är ett topplag i ykkösliga och vi är ett division 3-lag, så inte något konstigt att äta där, men Sporting och så, i alla fall att tränaren deras efter IFK-matchen just, han önskade att de skulle få in 57 nya spelare inför säsongspremiären som kan gå direkt in i startelvan. Så, ja, jag säger ju en del om Sporting Kristina-projektet. Det är ju nog märkligt varifrån de får sina pengar och känner att det är som värt att lägga stora pengar på att ta in utlänningar för att spela i finska division 3. Men såklart inte kanske man ska klaga på att fotbollsföreningar i Finland satsar inte, så var och en med sitt.
Ja, det är faktiskt häpnadsväckande. Man har ju en amerikansk back, Alex Mapp, som kommer från alltså division 1 södra i Sverige, alltså tredje högsta nivån, från Vänersborg där han spelade i fjol. Från division 1 södra Sverige till division 3 i Finland. Det är, ja, märkligt steg i karriären.
Ja, det är ju säkert en betydligt högre nivå än division 3 i Finland. Det är, men det är ju just sådana värvningar de kan få in. De har ju nog haft en del profiler där. De hade ju Usman Jalou som spelade i HJK för några år sedan. Och i fjol tog de nog in kanadensiska ligaspelare, ligamästare till och med. Och vad det nu var. Som, ja, mycket märkligt hela grejen. Och, ja, som när de ändå tar in så mycket och satsar så stort, så är det ju konstigt att de inte som lyckas stiga någonsin ur division 3. Inte. Borde ju inte vara så svårt om man som faktiskt satsar som de gör. Men ja, som sagt, oklart status på det i år. Men Kista ser ju ut att bli bra. Sen, ja, vad har vi mer för lag i serien? Du räknar upp det just. Korsnäs är väl säkert ett lurigt lag också. De här akademialagen vet man ju inte med. Men säkert kommer ju något av det var ganska bra. Vepsu Akademia var ju nog bra i fjol, de kom andra efter SJK om inte jag minns fel, så de borde ju kunna vara hyfsat starka. Sen de nykomlingarna Ylivieska och Säripotku, båda från norrut, de har jag nu inte alls koll på, men lär ju få stift bekantskap med Ylivieska här på lördag om inte annat.
Och bara 11 lag i den här serien, det måste ju ha blivit någon lag som har bytt serie eller som att jag ändrar om i hela systemet så jag skakar om. Men det brukar vara 12 lag, men 11 lag nu på pappret. VPV var inte så att de föll i fjol. De är här ännu, kanske då, på grund av att det har rört sig.
Ja, nu har ju nog varit lite hit och dit med det. Och nu Kaleby föll ju i fjol och Esse har ju, ja, de tackar väl nej till division 3-platsen och är väl i fyran då. Sen var det ju något med JBK också, i och med att ändra seriesystemet, att yckesliga kom in där mellan veikkausliga och division 1, så blev det som någon dominoeffekt hela vägen. Och det var ju med HIFK någonting och som påverkar JBK, att skulle de vara i division 3 eller 2, så blev det division 2 då för deras del. Och blev så att platsen då inte fylldes upp eftersom att det blev relativt sent klart att de spelade två istället för tre, och jag minns inte, men det har varit mycket hit och dit med sådana saker som det nog kan vara ganska ofta i sådana lägre finländska serier, så inte är det något nytt på det sättet inte, men där är förutsättningarna.
Ja, vi ser hur det går då för Sundom som vi kanske följer närmast då. Men division 4 då, där har vi ABC från Vasklot som ofta brukar vara ganska starka, men hade kanske en liten mellansäsong i fjol när man slutar på sjunde plats. Och så har vi BK48, Hoppet, IK från Ilmajoki, vi har Kaskö och Kungliga Vasa, vi har Norrvalla, vi har SJKJ, vi har Sisu, VPSJ och Virkia. Och jag sa ju ABC redan, men de har ju länge varit i alla fall övre halvan topplag i den här serien. Men BK48 kommer upp från från en lägre division hit, och där har vi ett lag som i framtiden, som redan nu börjar bli riktigt stark. BK 48 har väl tre lag, man har lag i division 4, 5 och 6, och fotbollsförutsättningarna med så där många spelare är som med egen plan nu i Västervik och Järby som upptagningsområde här. BK 48 kommer ha en ljus framtid, jag garanterar dem, och första lagen nu i fyran, och vi räknar med att de kommer vara ganska slagkraftiga här också och slåss i toppen, och hoppet tror jag också fortsätter att vara ett topplag. Man etablerar sig som ett topplag här i serien i division 4, är extremt starka bakåt, eller har varit flera år. I fjol släppte man endast in 17 mål. Det är som väldigt lite på, vad blir det, 22 matcher eller någonting. Endast 17 mål, så om man kan fortsätta på samma spår så blir hoppet också starka. Man slutar väl tvåa i den här serien i fjol. Kasko då, ja, glansdagarna från spel i högre ligor verkar nog vara ett minne blott där. Det skulle vara kul om de någon gång skulle kunna ta sig högre upp med. Så fin plan, fint belägen där vid vattnet tycker jag. Norrvalla har väl någonting kanske på gång. Tredje plats i fjol. Tror att de kan vara ganska bra också. Men övriga lag, Sisu från Seine och i nykomling, ska väl nog inte kunna göra så mycket. Och Virke också som är här. Som, de ska ju vara också i högre divisioner men verkar nog vara på nedgång. Ilmajoki har klättrat upp från sexan på några år och verkar ha någonting på gång. Men högre än så här ska de väl inte röra sig. Och, ja, Kungliga Vasa ett år äldre där för alla spelare. Ganska ålderstigen trupp. Kan väl inte kanske hänga med i yttersta toppen. Men, ja, vad tror du om? Är jag rätt på vad jag pratar om de här division 4-lagen?
Ja, nu igen så inte har jag nu något speciellt bra koll inte, men verkar ju kunna bli en hyfsat jämn serie, känns det som, att det finns många lag som kan vara med om att hota om topplaceringar och försöka ta stiga upp eller ta kliva upp. Så att jag vet inte vad man ska utse till favoriter inte. Vi spelade en träningsmatch mot Norrvalla, det var väl i slutet av januari eller början av februari, kanske början av februari, riktigt där i början. Och då kändes det ganska bra, faktiskt. Alltså, vi var väldigt skit i den matchen, ska man nog också säga. Det var vår första träningsmatch för säsongen och de hade spelat några träningsmatcher då redan och var kanske mer in i hem vad vi var. Men ja, 2-2 slutade matchen och de skulle ha förtjänat i vinn till och med, så Norrvalla känns som att de kan bli starka i år. Sen vet man ju inte riktigt med de här andra lagen förstås då, hur starka de är. Sen, ja, jag vill ändå slå ett slag för Sisu. Du sa att de kanske inte kommer att åstadkomma så mycket, att man inte kan förvänta sig så mycket av de, men de var väl ändå helt överlägsna i femman i fjol. Tror att så var det så att de kanske vann till och med varje match på hela säsongen eller någonting sånt i serien. Det var helt överlägsna. Så ja, det borde ju vara ett bra lag då. Sen vet man ju inte om de har tappat någon spelare och vad som har hänt där eller om det har hänt något överhuvudtaget. Men hade nu, eller får de nu fortsätta med ungefär samma gäng, så borde det kunna vara ett ändå slagkraftigt lag. För det var väl uppenbarligen då för bra för att vara i femman. Så inte borde ju, men hej åtanke här nu, problemet, så det kan kanske vara en överraskning där. Och, ja, BK också som kommer upp från femman, så kommer upp med kraft och tro på sitt projekt. Och, inte vet jag, tre lag i tre olika serier, jag vet inte om det är bra eller dåligt, om det som blir för mycket nästan, men är väl värt ett försök i alla fall. Sen har vi ju det här, ja, hoppet blir väl Sega som vanligt och är ju ett häftigt lag, men Kungliga Vasa ett år äldre på spelarna, men ett år mer rutinerade då också. Så notera att de har Sebastian Strandvall registrerade i truppen på tulospalvelu i alla fall, så ja, vet jag hur mycket jag tänkt att han ska spela, men han ansluter där till brorsans lag. Mattias Strandvall har väl varit en bärande kraft där i några säsonger, har jag för mig, så blir ju häftigt om de får ut han på plan i alla fall. Ja, kanske nästan att han är en föryngring till den truppen, men är väl en tacksam sådan då. Det är ju alltid ett häftigt lag att följa det kungliga Vasa, men ja, nej, det känns ju som att fyran ändå kan bli en jämn och rolig serie att följa år.
Ja, faktiskt, jag ser fram emot att det att det blir jämnt här. Jag ser det framför mig att det är många lag som kan ta poäng av varandra. Ja, faktiskt en rolig serie på pappret. Men vi går ner till division 5 då här. Till skillnad från 4 och delvis 3 då, så har vi inte någon bra koll på division 5 alls. Jag noterar att 7 av 10 lag här är finska lag, finskspråkiga föreningar. Är endast Töjby, Malax och ja, BK48s andra lag som inte finskspråkiga föreningar. Så ja, här ja, har inte jag eller du så bra koll. Så jag hörde av mig till faktiskt en spelare i Malax IF här för att få lite bättre koll. Lukas Nyman, som har berättat lite om vad han tror om olika lag här. Och ja, han tror att Töjby, APV och Malax kan ligga i toppen. Att det kan vara lag som man ska förvänta sig ligga i toppen. Och även BKs andra lag, beroende på lite hur... Ja, där vet man inte hur bra de andra lag är och hur mycket spelare som spelar i olika BK. Om man kan få förstärkningar eller om jag ibland rent av kan drabba dem att man tappar spelare till första laget och sånt. Men Töjby, starkt lag som du har sprungit på också då du spelade i femman med BK för några år sedan, och APV också, som ja, långt avstånd dit. Och det är väl också ganska mycket så i den här serien att många finska lag så från orter längre bort som kanske kan vara bra på hemmaplan men betydligt sämre på bortaplan. Kanske inte lockar och kom på så långa bortamatcher, men hemma så är man starka, så tror jag, och så vet vi att det har varit gällande många av de här lagen. Ja, här finns Sepsi 78 som egentligen skulle ha åkt ur i fjol, och de lär spel helt fin fotboll men lyckas alltid förlora, och de tippas att kunna vara lite i botten här. Och Susi, som är finskspråkig förening men här från Vasa-trakten, är ju ett lag som vi har varit in på dem för några år sedan, var i fjol och kanske förfjol också, att det är ett sån här, är nog ett av de jobbigaste lagen att möta med tanke på hur de beter sig. Och 20 man på listan över lagledare och stab som står vid bänken och svär, så men ja, känns ganska trötta för varje år som går. Och kommer väl vara jobbig att möta, men ska nog inte kunna utman mot bättre lag. Och samma med Komu, lite schysstare lag men också jobbigt att springa in i. Men Komu ska väl nog också vara ett bottenlag. Och Ponnistus har vi också här från Lapua. Det är väl också ett sådant lag. Bra hemma, dålig borta. Kan vara tuffa, men som Lukas skriver åt mig, att tror inte att de kan hålla hela året. Får vi se då hur bra de här spaningarna stämmer. Lite samma med Kauhajoen Karhu. Har gjort det helt bra i kuppen här. Och har haft någon bra sån här spelare som skulle kunna spela på högre nivå. Så beror lite på om de kan behålla starkt lag. Och kan också vara svåra. Ja, vi noterar här i division 4 många så är bekanta laget. Svenskspråkiga klubbar, men här är femman så 7 av 10 lag finska lag.
Ja. Det är Karhu, jag började nu där i och med att du var in på det just, så kan ändå, alltså vi hade ju mot de i kuppen. Vi har haft mot både de och APV i kuppen. Vi vann mot båda, jag var bara med mot Karhu. Men, ja, hej. Folks åsikt var nog att Karhu var ändå betydligt bättre än APV. Det var ju bara en match mot båda, så är ju inte så mycket att bedöma på. Men Karhu, alltså det var ändå hygglig och Juhe. Ja, svårt för oss. Vi vann bara med 1-0. Ja, vi kom nog inte upp i nivå. Delvis kanske för att det är svårt för oss. Och så det, och de kunde nog lite spel. Och så det hade unga, ivriga pojkar. Och så kanske någon skicklig spelare där som då skulle kunna... Ja, eller inte vet jag nog om det var någon som stod ut på ett sätt, men någon som kanske var lite bättre. Men jag tror de hade en del pojkar som hamnar in i... Eller som kom från Milin till andra matchen och kanske att det kommer störd i dem de har. Mycket spelare där, för det var nog unga pojkar faktiskt. Men så det överlag tyckte jag att de verkar lovande, och jag tror som baserat på det att de faktiskt kan vara ett topplag i den här serien. Sen vad hade vi annat för lag där? Ja, no, APV, jag var inte med mot dem, men de vann vi väl 4 eller 5-0 mot. Vi hade lättare mot det i alla fall, enligt vad gubban i laget diskuterar. Så. Ja, där är ju lite föraningar om de två lagen. Sen vad vi nu in på för lag. Ja, no, Susi är ju alltid Susi. Riktigt, riktigt rövgäng. Och gör ju allt för oss som bara var irriterande och jobbiga. Som så att man ska vara rädd nästan och möta det och spela fult och sånt. Ja, det finns inte några knep som är att gå över gränsen för deras del. Och i sådana serier så funkar det ju faktiskt. Alltså det provocerar ju nog motståndarna, så nu vinner de ju sina poäng och matcher på henne. Ja, det är inte något kul att möta, men det är ju utifrån alltid ändå lite skojigt att de finns och håller på som de gör. Super och svärdiga gubben på sidolinjen där som, ja, det är kringgått systemet och hitta roller åt de på tulospalvelu. Det är bara så de ska få vara där vid bänken och inte bli bortlagda av domaren. Så har de roller på papper som att det är videoanalytiker och massörer och agenter och allt vad de har hittat på vad som nu finns. Att lägg in på pallolit och så sitter de och står där då super och svär och gormar och jävlas med motståndarna så gott det går. Deras kultur. Sen vad hade vi mer lag? Malax förstås. Ja, svårt i sig. Sa han nog, jag vet inte. Ge den nog profetia över deras säsong då.
Ja, det var väl att de själva och Töjby och APV skulle kunna vara tänkbara topplag. Och det är väl nog lite vad jag tror dem. Malax har ju ett ganska bra lag på pappret, men så här rakt av så känner jag Division 5 här i trakten, att om man skulle spela i den serien och bara basera här runt om Vasa, är som en jobbig serie att spela i, för det är som mer bortamatcher till längre håll än flera av de här övriga Division 4 och Division 6 för att jämföra. Det som man ska till Alavus och Töjby då, Kauhajoki och Lapua och Seinäjoki. Ja, enda laget vi inte har nämnt är ju Kyrön Voima, är väl kanske inte längsta bortamatchen, men Kyrön Voima var nog ett sånt. Det var ett av de sämsta lagen, minns jag, när man var junior och spelade mot. Men jag har aldrig i alla fall förlorat mot Kyrön Voima, och då har jag förlorat mot de flesta lag.
Ja, det har du sannoligen. Ja, och inte vet man. Nå, om det inte egentligen inte, kanske de har något på gång. Vem vet, kanske ändå inte, men... Ja, nu är det väl några av de lagen du, eller ni, nämnd som kan vara eventuella topplag, och så slänger jag då in Karhu i leken. Det här BKs andra lag har ju, ja, de har ju möjlighet att skicka spelare ner då från första laget till exempel, eller så kan de tappa då de bästa från det här andra laget upp till första laget, men ja, ett hypotetiskt scenario är ju att de gör helt bra, för de var ju bra i sexan i fjol. De fick ju hjälp då, åtminstone i ganska många matcher av spelare från första laget, men de var väl bra i sexan och vann den. Ja, så kanske att de fortsätter bygga på Hedde och kan vara bra i femman, och är det ett topplag då och har chans att göra någonting bra när säsongen är slut, så kanske om då första laget i division 4 inte riktigt har lyckats lika bra, så att de skickar ner några av de bästa spelarna då till femman då i några matcher. Det finns ju en sån möjlighet förstås, så det beror ju mycket på hur de väljer att göra där och hur det går för de där lagen förstås, men ju, ja, de har ju lite valmöjligheter åtminstone.
Yes, vi går ner och avslutar då i botten av alla, av seriepyramiden i alla fall här i våra regionala trakter. Om vi pratar i södra Finland går väl nog seriesystemet ner till åtminstone division 7 i alla fall, kanske ännu lägre, men här är det division 6 som är absoluta botten. Men det betyder inte att lagen är dåliga, ja, de flesta är riktigt dåliga, men det kan ju ändå finnas något lag här som på sikt då ska stiga härifrån och tillhör högre serier i framtiden. Och jag kan ju räkna upp lagen. Vi har FC Kuffen, vi har Solv, ABC 2 och BK 48, så då tredje lag. Vi har Korsnäs BK, Korsnäs Akademi, Laihian Luja, Laihia United, Petalax IK, Vasa IFK 2, som är mer nog veteranmotionslag.
Ja, ovisst är det väl i alla fall, om inte annat. Om det saknas kvalitet på lagen, så kan det säkert ändå vara en underhållande serie, tänker jag.
Ja, Korsnäs BK är ju något helt nytt lag som verkar vara någon schism mellan Korsnäs FF. Någon får rätt mig om jag har fel här, men så har jag förstått det. Då ska man alltså spela mot Korsnäs FFs akademilag i samma serie derby då. Laihia United är ju också nytt lag. Vi var ju in på hej vintras när vi noterade att de fanns, med jäkla fullt klubbmärke. Och de ska spela derby mot Laihian Luja då, så det blir ett Laihia derby här i sexan. Petalax IK har ju harvat på länge här i division 6, känns det som. De var ju högre serie förr. Jag minns en lärare i mitt lågstadie, han spelade i Petalax. De var väl nog i division 4 minst då, så minns jag han skulle spela på Karparoplan och sa att på lördag så får han en chans att se mig och mitt Petalax, så får vi dit en del från skolan då och kolla på hans Petalax, för att han spelar där. Han Sunderland supporter för övrigt. Ja, ABC 2, BK 48, 3 vet jag inte om så mycket om dem. Solvik är också ett nygrundat, eller är en gammal klubb men grundats på nytt, eller starta upp seniorlag på nytt ska vi säga. Och här verkar ju vara också ett riktigt sådana röva gäng som nog kommer ha roligt där, men hur framgångsrika de kommer vara återstår ju att se. Men de som hörs mest av alla är ju Kuffen, som ja, på deras sociala medier så kan man ju tro att de är ett Champions League-lag, eller i alla fall ett, ja, på en betydligt högre nivå än vad man är division 6. Det är mycket internationellt där i laget, och man har ju skapat någonting ganska unikt, börjat ha en sån blandning mellan egna juniorer som är bra faktiskt, och flera utländska spelare, många latinska spelare från Sydamerika och sånt, engelsk tränare, och man måste ändå ge dem att de är aktiva i alla fall på Instagram och skriver om sina matcher. Men det är det här typiska att det kommer bakslag och förluster, men det är alltid vi move on och progress och it was a good second half och one step forward och så vidare. Men roligt att de finns faktiskt och för sig som en att man skulle vara större än vad man faktiskt är. Men det blir kul att se om Kuffen som startade om i fjol i lägsta divisionen, om det blir i år man kan utmana om att ta steget upp där från sexan.
Ja, man måste ju börja någonstans ifrån, och det är nog kul de gör det och köper det spåret som de har börjat på med. satsar internationellt. Det är verkligen intressant. Det är ju inte många år sedan de helt la ner mitt i säsongen. Det var ju 2 år sedan jag spelade i femman med BK. Det var Kuffen i femman också. Ja, vi fick bara möta det en gång på bortaplan i Kvävlax visserligen. Så det var ju häftigt att få vara dit och spela på sportplan. Men det var väl inte så många matcher efter det som de la ner laget fullständigt. För ja, det hade väl inte räckligt med spelare och ingen ville fortsätta. Och här nu var, så jag såg ju verkligen dystert ut för fotbollen i Kvävlax. Den anrika sådana. Men byns stolthet rest sig igen tack vare de internationella krafterna blandat med egna lokala förmågor. Så är ju fint att de har ett lag och är igång igen i alla fall. Det skulle kunna vara mycket värre och det är inte länge sedan det har varit ett mycket värre scenario för de. Så det är fint att de är igång och man hoppas ju nog att de, ja, eller man önskar de lycka och framgång i alla fall. Det är kul att de har det här projektet på gång.
Ja, det brukar väl vara här att det delas upp en övre och en undre serie efter sommaren då. Och om det blir så. Nej, faktiskt, jag vet inte vem man ska tro som ska vinna den här serien. Lite som up for grabs här för flera laget. Vem som ska ta initiativ, är det Kuffen eller är det något av de här andra lagen? Väldigt svårt att säga. Men ja, det var en liten genomgång av Jäsgårdsserierna här då. Vi kan ju notera också att vår egen moderklubb, Iskmo Jungsund bollklubb, har somnat in på här sidan då, på seniornivå, vilket är synd såklart. Och även FC Korsholm finns inte mer finns inte mer alls helt och hållet.
Ja, och tragiskt främst för Iskmo Jungsund, vår moderklubb, en förening man förstås alltid har ett extra gott öga till, men ja, det fanns sitt krafter där till fortsätta med. Det är väl lite som jag var inne på att det gick för Kuffen här för några år sedan, så det är ju bra i alla fall att det inte sker mitt i en säsong utan att det nu blev efter en säsong, men det var en misslyckad säsong i fyran i fjol. Sen fanns sitte kraftet och fortsätta i femman utan det var bättre att lägga ner hela verksamheten. Det är ju synd, men IBK har ju i alla fall bra fungerande juniorverksamhet och många lag där, och ett lag på damsidan hade väl i division 3 också. Jag har inte hört att disco har gått under i alla fall, så föreningen lever ju vidare på så sätt åtminstone. Annat är det ju med Korsholm som bara var ett härlag och aldrig haft några juniorer eller varit något annat, så det kan väl nog hända att det som för gott är slut för.
Generationer kommer och går och spelargrupper kommer och går, och så blir det ibland något lag som försvinner ett tag men återstartar om några år. Så kommer det alltid vara i de här lägre divisionerna, men det är kul att jag börjar lite sån här lågdivisionsfotboll. Jag ska försöka, om jag har möjlighet och bara kan, så ska jag försöka se lite mer matcher än i fjol. Hoppas att det ska kunna vara utspritt på flera veckodag så att man har möjlighet och nu och då får se på lite riktig skitfotboll.
Ja, skitfotboll, det kommer aldrig få för mycket av. Och ofta är det mycket mer underhållande än alla möjliga toppmöten i Premier League och stora ligorna ute i världen där det bara är taktik och spelare som måste bete sig på ett visst sätt. Utan det är, ja, lägre divisioner och skitfotboll, det är någonting helt annat för de som vill ha det och de som har fått tillräckligt av den moderna toppfotbollen. Så ja, kom och se på våra matcher i Sundom om inte annat, eller gå ännu lägre ner i seriesystemet och koll på matcher där i sommar, redan nu i vår, om det blir någon vår överhuvudtaget i och för sig. Så löset igår koll, he. Ja, man ångrar sig sällan, om inte till och med aldrig, när man är och kollar på lågdivisionsfotboll. Så det är väl det enda jag har att säga här ännu mer idag.
Yes, då säger vi tack för denna gång.